I förra avsnittet av Jorden runt-podden så pratade vi om Norrland, där jag kommer ifrån. Men idag ska Linda berätta mer om Öland, som är mer hennes område.
Välkommen till Jorden runt-podden med Linda och
Carolina.
Och Jorden runt-podden är din poddkompis i resvärlden. Eller din reskompis i poddvärlden. Det är lite olika det där.
Det beror på hur man ser det.
Precis. Hej Paulina.
Hallå, hallå. Hur är det med dig, Linda?
Jo, men det är bra. Det är mycket, du vet, innan terminen är slut och sådär.
Ja, men det brukar vara så på vårkanten eller försommaren att det är mycket att stå i, och speciellt för dig med ditt jobb.
Ja, precis. Jag är ju lärare, så det är en del. Men jag kan tänka mig att det finns en del svenskar som vill köpa hus och lägenheter just nu också.
Ja, men det gör det. Och det är många som planerar sina sommarvistelser just nu. Så det är mycket förberedelser inför kommande visningarna. Och det är jätteroligt.
Såklart. Men du, sen sist ska vi ta och berätta något som vi har gjort.
Ja, men det kan vi göra. Ska jag börja här lite grann så... Jag har inte varit på någon längre resa eller så. Men ett par små avstickare har jag gjort. Först har jag varit, jag skulle åka till Madrid. Jag vet inte om vi pratade om det sist, men jag har för mig
jo,
det.
Att du eventuellt skulle åka dit med din dotter och man, ja.
Precis, men det blev inte så. Jag stannade hemma, jag var tvungen att jobba lite grann. Så att det blev en dagsutflykt istället. Och då åkte jag upp till norra Costa Blanca, till en liten by som heter Altea. Som är väldigt trevlig. Mm. Så det kan jag rekommendera om man är på Costa Blanca. Oavsett om man är här nere vid Torrevieja eller om man är längre norrut, så kan man åka dit över dagen och titta på den här lilla byn.
Mm-hmm.
Det är en liten pittoresk vit spansk gammeldags som lite mer bergsby känsla men med strand, så att jättetrevligt utflyktsmål. Och jag åkte dit för en god vän till mig. Hon har ett jättefint hus mitt i gamla stan där som hon har totalt renoverat och som nu ligger ute på Airbnb om man vill hyra.
Ah, wow. Har du bott där själv eller?
Jag har inte bott där. Jag har varit och hälsat på och kikat och det är jättefint, men jag har inte bott över. Men det, man kan hitta det både på Airbnb men även på Instagram, så finns det ett konto. Det heter Calle, alltså gata på spanska, Calle. Calle Consol heter det. Och jag rekommenderar att gå in och kika, för det är verkligen, verkligen fint.
Mm, bra tips, och vi lägger upp den länken såklart på jordenruntpodden.se.
Absolut, och det är ju, så Altea är ju en gammal by, så huset har ju flera hundra år på nacken. Och sen så är det är fin utsikt från takterrassen, man ser både havet och så ser man katedralen i Altea med den här karaktäristiska blåa kupolen. Så att, jättefint, och jättefint att strosa runt i byn där, man kan shoppa lite grann om man vill det. Och det finns ju massor med restauranger och kaféer och sånt, och jag åt en väldigt god glass. Mm-hmm. Det vet jag att du gillar. På ett ställe som heter QVO heter det.
Aha, QVO.
Ja.
Mm. Och vad tog du för glassmak?
Jag är väldigt förtjust i pistage. Så det fick bli en pistageglass.
Mm. Det är alltid bra.
Ja, det är
speciellt om det är lite salt i också, tycker jag.
Ja, det passar bra. Det bryter av.
Ja.
Och sen har jag varit en liten avstickare till en annan närliggande stad, en lite större stad som heter Murcia. Som från vart jag bor så tar det ungefär 45 minuter med bilen, så att det är inte någon lång väg så. Men en trevlig stad att besöka, och vi var där över dagen bara, men passade på att äta lite lunch. Och då var vi åt på en sån här riktigt typisk spansk restaurang, om man säger. Det är inte fancy och ingen tjusig inredning, men väldigt, väldigt god hemlagad mat. Och då åt vi svenskar säger väl paella, men spanjorerna säger ju ris. Det är inte alla risrätter heter inte paella, eller vad ska jag säga. Och då åt vi en sån risrätt med kanin och sniglar i.
Ooh, åt du det frivilligt alltså?
Ja, fast jag äter inte sniglarna. Jag tycker inte att det är gott, men man kan pilla bort dem.
Men du åt kanin?
Ja, men det gjorde jag. Det är faktiskt gott.
Och vi pratade ju om kanin när vi pratade om i vårt Malta-avsnitt. För där äter man mycket kanin. Är det så i Spanien också?
Det stämmer ju det. Ja, alltså det äts en del kanin. Det är inte jättevanligt. Men det äts en del. Och det är väldigt, alltså det är ganska magert kött. Så att om man vill hålla vikten och så är det många som tycker att det är ganska hälsosamt. Men det är väldigt mycket små ben. Så att man får ju vara lite försiktig med tänderna.
Okej. Okay. Ja, jag har aldrig lockats av kanin just. Men vem vet?
Ja, Det kanske är dags att testa.
Ja, kanske.
Vad har du gjort sen senast då?
Men du, jag har ju varit på den där ön som jag alltid besöker, speciellt den här årstiden. Alltså ni har ju hört mig nämna Öland väldigt många gånger i den här podden. Och jag tror att jag har besökt ön, eller Öland, alltså innan varje avsnitt, en ny gång. Så att det har jag gjort den här gången också. Jag har varit några gånger i Borgholm. Och det är så fint på Öland den här årstiden tycker jag. Och allting öppnar upp, vilket är både bra och dåligt. Jag gillar ju att ha ön lite mer för mig själv, men det är också bra när turisterna kommer, för då får man, då öppnar lite mer ställen. Och så i början av säsongen så är det trevligt, det är lite mindre folk, men det är ändå öppet. Så jag var i Borgholm häromdagen. Jag gick omkring lite grann, var väldigt varmt och fint. Strosade runt i hamnen där, tittade på kallbadhuset som tyvärr inte var öppet, men... Tog en glass utanför slottsruinen. Och det finns ett jättetrevligt ställe som heter Systrarna på höjden, hette det förut. Nu tror jag det heter Slottshöjden bara. Och där har de serverat dem ibland mat. Men de gör också egen gelato och egen mjukglass.
Mm, så
ja, det är jättegod, den mjukglassen. Den smälter fort i solen, men det är det värt. Den är jättegod. Och sen... ja, Öland helt enkelt. Det passar ju bra att jag har varit där. Eftersom att vi ska ägna hela det här avsnittet åt Öland.
Ja, vi ska djupdyka i Öland.
Och då känner du kanske att du inte har så mycket att säga om Öland. För hur många gånger har du varit där?
Nej, jag har inte varit på Öland.
Nej.
Inte en enda gång.
Och det är ju så konstigt för mig som bor så nära. Men du har ju inte bott här i närheten någon gång.
Nej. Och hur lång tid tar det för dig att ta dig till Öland?
Ja, med bil kanske det tar en 10-15 minuter.
Herregud, det är ingenting. Det är inte konstigt att du är där ofta.
Nej, precis. Det är ju inte det. Nej, men det är bara över bron helt enkelt. Så är man på Öland. Men sen beror det på vart man ska någonstans. Men, nej, men det är väldigt lättillgängligt med bil då.
Och vi ska prata om Öland sommartid är det meningen nu. Men som du sa innan så är det ju värt att besöka alla olika årstider.
Ja, det är det verkligen. Det är lite olika saker man kan kolla på. Men nu i våras så har jag varit i Nunnedalen, som jag berättat om förut tror jag. Mm. Och tittat på vitsippor och blåsippor. Man kan gå på lite orkidévandringar. Jag tror att det finns lite orkidé kvar nu fortfarande, men de var lite tidigare i år. Som utgår från station Linné till exempel. Det finns jättemycket mycket naturupplevelser, mycket lopp. Bisarr, mycket små fik och restauranger. Ja, det är trevligt.
Vi kanske skulle börja med det de flesta tänker på när man tänker på Öland, vilket jag skulle tro är sol och bad.
Aha, ja det är det kanske. Ja men precis, sol och bad är ju inte helt fel när det gäller Öland såklart. Och jag faktiskt, i det här avsnittet så har jag liksom samlat mina bästa tips tillsammans med lite vänner och bekantas tips, så att allt inte fullt ut mina tips, utan en del är också andras tips. Men det är ju, ja, det är människor som jag vet har bra smak som har kommit med tips.
Ja, men det är väl jätteroligt om man kan få tips från vänner och bekanta också. Och det kanske kan vara grejer som du också vill testa som du inte har testat ännu.
Absolut, det är ju det. Så Öland kommer bli besökt det här året också, den här sommaren.
Och om vi börjar med stränder och så. Om man åker med mindre barn till exempel, alltså barnvänliga stränder. Vilka skulle du rekommendera då?
Ja, alltså generellt så brukar man säga att det är varmare vatten på östra sidan. Så man kan ju börja så. Men sen så har ju västra sidan otroligt fina solnedgångar. Djupvik som ligger lite norr om Borgholm, det är en naturcamping som har fantastisk solnedgång men som också är ganska grunt, och det är inte en sandstrand utan det är så här runda fina slipade stenar som man kan kasta macka med, och det är en jättetrevligt ställe för barn tycker jag, även för vuxna, men det passar alla. Och där finns det också en bra restaurang som heter Elise. Där man kan också sitta och se på solnedgången och barnen kan springa omkring lite.
Låter jättetrevligt tycker jag.
Ja, det är verkligen trevligt där. Sen har vi Granudden som ligger precis vid bron egentligen i Färjestaden. Och där, det är också en camping, men man behöver ju inte campa för att kunna använda stranden. Och det är väldigt, väldigt långgrunt där. Du kan gå väldigt långt ut utan att det går högre än till knäna. Och det är skönt om man badar med barn. Men det finns också en brygga där det är lite djupare vatten. Och det brukar bli ganska varmt vid hamnen där. För att av någon anledning med vattnet, hur det slår och så vidare. Så samlas det ganska mycket varmt vatten där. Men Granudden är bra och det finns också lite toaletter och glasskiosk och sådär.
Perfekt.
Sen har jag fått tips om ett ställe till som är populärt men som jag själv inte har besökt. Och det är Ispeudde. Det kallas för Borgmästarviken där. Och det ligger 13 kilometer norr om Ölandsbron, så ganska nära. Och där är det också långgrunt. Och det finns både sand och gräs, vilket jag i alla fall tycker är väldigt bra. Om man inte vill bli mer sandig om fötterna så kan man gå på gräset. Det finns också toaletter och grillplats och en liten brygga. Så att, det är ett ställe som flera har tipsat om faktiskt.
Men där har vi tre jättebra tips för barnfamiljerna.
Mm.
Men sen om man då har lite äldre barn, kanske har tonåringar i familjen. Eller man vill göra något lite mer äventyrligt. Så finns det andra ställen man kan bada på också, har jag förstått.
Ja, men det gör det. Det finns ju både stränder och lite kalkbrott. Så det finns ett ställe som heter Haga Park. Och det är ju en strand. Och där ägnar man sig mycket åt sådana här saker. Aktiviteter som behöver lite vind. Till exempel vindsurfing och kitesurfing och SUP till exempel. Så, för det blåser ofta där. Så det är lite mer äventyrligt. Och man kan också bada om man vill. Men man kan också äta och bo på Stora Frögården som ligger där. Om man vill.
Är det ett hotell eller en camping? Eller?
Ja, men inte en camping utan det är ett hotell. Jag vet inte vad de kallar det för men mer hotell än camping i alla fall.
Okej.
Okay. Sen finns det också då ett kalkbrott. Det finns många kalkbrott. Men det mest kända är nog kalkbrottet i Grönhögen. Och där är det väldigt kallt i vattnet. Men det är ju cool natur liksom. Eller det är coolt att se det. Så på ena sidan är det lite mer barnvänligt men på andra sidan så är det riktigt högt och vattnet får liksom en så här lite speciell färg av att det har brutits kalk där då och lite industrikänsla är i området med lite rostiga grejer och sådär.
Det låter väldigt spännande. Jag kan tänka mig att det är lite annorlunda. När du säger att det är en annan färg, blir det liksom lite mjölkigare vattnet då?
Ja, men precis.
Ja. Okej. Okay.
Och så ska det finnas kalkbrott även i Albrunna till exempel. Och så ska det finnas ett kalkbrott till som jag har hört talas om det. Jag pratade med en kille som har varit där en gång men han har inte kunnat hitta tillbaka igen. Men norr om Borgholm, det ska fyltas med en hemmagjord skylt. Man ska köra kustvägen. Det är väldigt djupt i det här kalkbrottet. Det ser man stora fiskar där och det ligger maskiner och rostiga saker där i. Så det låter ju väldigt häftigt, men jag vet inte om man kan, hur lätt det är att hitta det. Är det någon som vet så får ni gärna höra av er och tala om vad det heter eller vad man ska skriva in på GPSen.
Det låter jättehäftigt. Ja, om det är någon som vet någonting så tipsa oss.
Gärna. Sen finns det ju de här klassiska sakerna som allt som man kan tänka sig att det finns på en charter eller på ett semesterställe, det finns ju också på Öland. Men det är inte riktigt det vi vill tipsa om idag. Men det finns go-kart, paintball, minigolf på massa ställen till exempel. Det finns massor att göra. Men idag tänker vi tipsa lite mer om de unika ställena kanske.
Ja, men det som är lite mer genuint för just Öland.
Precis.
En sak som jag tänker på när man pratar om Öland, det är de här konserterna som de brukar ha i det här borgen eller slottet. Eller, du får berätta mer.
Ja, men precis. På sommaren så är det ju jättemycket konserter på Öland. Och då tänker du ju såklart på Soliden. Eller inte på Soliden, förlåt. Men det som ligger bredvid Soliden, Borgholms slottsruin.
Precis.
Man kör ju in samma väg som man kör in till Soliden, men... Ja, där har jag varit på konserter sedan jag gick på högstadiet i alla fall. Det är jättemysigt. Det är ju en slottsruin. Så står man där inne och lyssnar på musik och ser solen gå ner. Och ibland är kungafamiljen där och tittar eftersom att de bor på Soliden på somrarna. Nej, men det kommer ofta stora artister dit och det är alltid trevligt.
Ja, jag har sett det på tv någon gång och det ser magiskt ut, det gör det.
Ja, det är mysigt faktiskt. Sen har vi också på Soliden, precis bredvid, så har de för några år sedan så började de med någonting som heter Soliden Sessions. Det är lite mindre scen, lite mer utställda stolar på gräset. Och ja, förra året var jag där och tittade på Niklas Strömstedt till exempel. Jag tror Lisa Nilsson eller om det var Lisa Ekdahl skulle komma dit i sommar. Lite mindre, lite mer intim stämning så.
Det låter jättemysigt det också.
Ja, och det är det också på Kackelstugan som ligger lite, inte ända uppe vid Borgholm utan lite närmare bron. Det är ganska speciellt ställe, de har hållit på väldigt länge och nu är det väldigt trendigt. De släpper sina biljetter en viss dag och det tar slut på 5 minuter vissa artister. Plura har spelat där många gånger till exempel. Det är nästan bara svenska artister som spelar där. En del spelar utomhus, en del spelar inne. Och det är inte så många biljetter som säljs till varje konsert. Och man kan också äta där innan och jag tror att de brygger sitt eget öl också.
Om vi är på semester med familjen på Öland, har du några aktiviteter som du vill tipsa om som kan passa hela familjen?
Ja, det, på sommaren finns det hur mycket som helst, verkligen. Man kan ju göra det här vanliga, att åka till Böda som alla känner till nu för tiden. Man kan åka till Lådbislandet, Ölands djurpark, vilket jag inte rekommenderar. Men jag tycker istället att man ska till exempel... Om man åker till norra Öland så visst man kan bada på Böda men det är jättemycket folk där och det är verkligen som ett charterställe i Spanien till exempel. Då tycker jag istället att man ska åka upp till Trollskogen där man, som också ligger där uppe på norra delen. Där kan man åka Böda skogsjärnväg till exempel som är den enda järnvägen som finns kvar på Öland nu. Det fanns faktiskt järnväg på Öland förut men det försvann för sådär 70 år sedan. Men nu har de kvar en liten bit, en museijärnväg som man kan åka från Böda till Trollskogen.
Okay.
Och när man är i Trollskogen så bör man också gå en liten vandring i Trollskogen såklart. Och det finns ett naturrum där uppe, en sån här plats där man kan få lära sig lite mer om naturen. Och därifrån utgår det guidade turer om man vill gå dem. Cirka 50 minuter. Men man kan också gå helt själv. Och då slutar man nere vid... Man börjar uppe vid skogen, vid naturrum. Och så kan man gå ner och sluta vid stranden där vid Östersjön. Och man går kanske 600 meter. Så det är inte jättelångt. Och där nere på stranden ligger det också ett vrak. Av en båt som har förlist... Vraket har blivit lite förstört nu i olika stormar, men man kan fortfarande se det.
Okej, okay, vet du hur länge det har legat där eller vad det är för typ av båt? Eller?
Alltså det är en liten båt, en liten träbåt av något slag. Okay. Men det är många som har tagit bilder där och det är många barn som tycker att det är kul att leka där och så.
Men det kan jag förstå att det är lite spännande.
Ja, men det är det. Så det, ja. Det är något som barnen kan titta lite på om de vill. Och sen så tycker jag också att man ska ta sig till ett annat naturrum, station Linné, som inte ligger på norra Öland utan mera på mycket, mycket närmare bron. Och på station Linné så har de någonting på sommaren som kallas för Humlans naturspanare, som är för hela familjen. Och då får man låna hovar och mikroskop och så kan man gå ut i naturen tillsammans och fånga lite olika grejer. Och på natt eller när det är mörkt ute så kan man också göra någonting som heter mystik i mörkret. Och då kan man få se fladdermöss och paddor och sådär. Så lite lagom läskigt.
Men det är säkert uppskattat av de mindre i familjen. Och det heter Station Linné?
Ja, efter Carl von Linné då.
Efter Carl von Linné, jag misstänkte det. Ja. Och han har varit på Öland då?
Ja, men han gjorde någon resa till Öland och Gotland. När det nu var. Men han gjorde ju många resor. Men en av hans resor som han har skrivit om är till Öland och Gotland.
Då förstår jag varför det heter så.
Och den sista saken jag skulle vilja säga är Bredsättra karamellkokeri. Det ligger i höjd med Borgholm, fast på östra sidan. Och det är en gammal skola. Och där tillverkar de karameller, alltså såna gamla hårda karameller, gamla, de är inte gamla, men alltså traditionella hårda karameller som man gjorde förr i tiden. Och de gör det på det sätt, på gammaldags sätt. Och man kan se det flera gånger på sommaren, så gör de det flera gånger om dagen med en sån här glasskärm framför, så man kan se när de gör dem. Och det finns massor av olika sorter att köpa där. Och de har också en liten utställning med gamla redskap och information om socker och det finns ett café där.
Det låter lite grann som polkagrisarna i Gränna nästan.
Ja, men det är lite likt det faktiskt. Men det brukar också vara uppskattat av barnen.
Det kan jag tänka mig. Och när vi pratar om naturupplevelser så finns det väl lite naturupplevelser som kanske inte bara är för de allra minsta utan som även är för de större i familjen.
Ja, men precis. Det är svårt att veta där vad som ska uppskattas av barn och av vuxna. Men vi pratar ju om naturrum där. Då har vi pratat om Trollskogen, station Linné, och så finns det ett tredje som är Ottenby. Och Ottenby ligger ju längst ner, alltså längst söderut på Öland, vid Ölands södra udde. Och det är ett naturreservat där nere och det är väldigt vackert. Och där finns ju också en fyr, nämligen Sveriges högsta fyr, som jag vet. Du vet du vad den heter?
Nej, det vet jag inte.
Den heter Långe Jan.
Ja, just det. Ja, men det har jag hört faktiskt.
Och sen finns det ju på Ölands norra udde finns det ju en annan fyr som heter Långe Erik.
Okej, den heter som min son.
Ja, just det. Och din son, hur är det nu? Är han lång eller inte?
Nej, det är väl ganska normal lång, tror jag. Inte jättelång.
Nej, så det blir inte Långe Erik, hans nya smeknamn nu då?
Nej, jag tror inte det blir det.
men det är trevligt att gå omkring där nere. Och de har också lite olika guidningar, lite olika. De ringmärker ju fåglar där nere. Så de gör ju också en hel del forskning, eller bra saker liksom, kring det. Och många fågelskådare hänger där omkring. Man kan få se när de ringmärker fåglar. Man kan få se sälar. Det finns lite sälturer man kan gå på. Okay. Och allt det här är gratis. Så det är liksom, det är natur och det är historia och det är djur.
Och fyrarna där, jag tycker det är lite spännande med fyrar. Det brukar finnas en massa så här historier och sägner omkring det där. Kan man gå in i dem, vet du det?
Ja, jo, men man kan gå in där, men det är inte speciellt dyrt. Jag kommer inte ihåg om det var gratis eller om det bara var väldigt billigt. Men det är ingen stor kostnad i alla fall.
Jag kan tänka mig att även barn kan tycka lite kul.
Ja, absolut. Och sen kan föräldrarna stå där och vara jättenervösa när barnen ska gå ut på den här lilla balkongen utanför högst upp.
Plattformen där uppe, ja.
Ja. Ja, och så finns det en restaurang där nere också som heter Fågelblå. Som jag tycker är trevlig också. Och sen har vi ju lite andra naturupplevelser. Som till exempel så har vi ju raukar på Öland.
Det trodde jag faktiskt var någonting som fanns på Gotland.
Ja, det trodde jag också. Tills för 15 år sedan så där, när jag besökte Byrums raukar för första gången. Och de ligger nära Löttorp, så vi är uppe på norra Öland igen nu. Och det är faktiskt ungefär 120 stycken. Så många kan jag inte säga att jag har sett. Men de är inte lika tydliga som de här typiska gotländska raukarna. Men det är väldigt speciellt där landskap där. Och de är mellan 1 och 4 meter höga ungefär. Och därifrån kan man också se Blå Jungfrun väldigt tydligt.
Den ön har jag faktiskt hört talas om. Om jag har förstått det hela rätt så kallas den för Blåkulla.
Mm. Vet du varför?
Jag har hört att det är en lite mytomspunnen plats och att det finns en sägen som säger att man får inte ta med sig, eller man bör inte ta med sig stenar därifrån, för om man gör det så får man otur ända tills man lämnar tillbaka dem.
Precis, det stämmer. Och till Blå Jungfrun kan man ju åka både från Öland och från min hemstad Oskarshamn där jag växte upp. Och jag vet att det till Oskarshamns kommun postades en hel del stenar faktiskt av folk som hade varit på Blå Jungfrun, lockats och frestats att ta med sig en sten och sen då upplevt att de fått otur. Så varje år så brukar lokaltidningen hänga med när någon på kommunhuset åker ut och lämnar tillbaka stenar.
Okej.
Okay. Så det kanske ligger något i det.
Det gör nog det. Det är kanske bättre att inte testa.
Ja, det man får nöja sig med foton.
Ja, precis. Men vad finns där ute på Blå Jungfrun? Finns det någonting eller är det bara rent natur? Eller?
Ja, det är ren natur. Det finns något vindskydd man kan övernatta i, men det finns, annars är det, finns det liksom inga faciliteter så. Utan man kan åka ut över dagen. Man kan också lägga till med egen båt, men det går båtar ut. Men de allra flesta stannar ju inte över natten, utan man är där ute några timmar. Och vandrar, och det är lite klippskrevor, och det är någon stenlabyrint som är lagd så där med små stenar, runda stenar. Och, ja, men det är natur helt enkelt.
Okej, en dagsutflykt.
Ja. Och sen något som är jättetypiskt för Öland, det är ju allvaret. Och det är ju den här, känner du till allvaret?
Ja, allvarligt har jag hört talas om.
Ja, och det är liksom väldigt, ja, men man känner igen det när man åker förbi. Det är öppen mark som har blivit ett världsarv till och med. Södra Ölands odlingslandskap som går från Färjestaden ända ner till Mörbylånga då. Och det har blivit ett världsarv. Och där kan man vandra mycket. Och man kan bara se på den här speciella naturen. Det finns ju liksom inga träd eller någonting. Det är väldigt låg vegetation. Så man ser väldigt långt. Och ja, men det är speciell natur där. Så det tycker jag man ska ha sett om man är på Öland. Och det är också där man brukar hitta orkidéer bland annat.
Och de växer vilt.
Ja, de gör ju det. Sådana här ganska små. Jag tycker de är lite mer lika hyacinter faktiskt. Men det är orkidéer.
Men det är ganska häftigt att de är vilda där.
Ja, det är det. Jag såg några när jag var vid Ismantorps fornborg var det nog. Ja. Och sen ett ställe till. Det är ju uppe vid norra Öland igen. Vi åker fram och tillbaka. Uppe vid Byxelkrok. Byxelkrok ligger nära Böda. Och Byxelkrok har en färja från Oskarshamn som man kan åka över. Så där har jag varit mycket när jag var liten. Och där finns det någonting som heter Neptun i åkrar. Och det
Vackert
är ett,
namn.
ja, jättevackert namn. Men det är som en stor stenöken. Det är liksom bara sten, stort landskap som är bara sten. Men just när blåälden blommar så är det jättevackert där. Blåäld är den här blomman med lite stickig. Ja, den är lite, man kan,
Den är nästan lite taggig, va?
ja, man får några så här små jobbiga taggar i fingret om man tar på den. Och sen har man solnedgång ut över Blå Jungfrun där också då, vissa sommarkvällar. Så då är det ju fantastiskt fint där uppe.
Det låter väldigt fint.
Ja, men det är det. Och jag tänkte faktiskt, i många avsnitt så brukar jag berätta om hemliga barer.
Ja.
Men jag tror inte det finns någon på Öland. Eller om det gör det så vill jag jättegärna veta om det. Men jag har inte hört talas om någon. Men när jag frågade runt lite inför det här avsnittet. Så var det en gammal kompis som sa att hemliga trädgården. Dit, det måste du ta dig till. Eller det måste vi berätta om. Jaha, den måste vara väldigt hemlig för jag har aldrig hört talas om den. Så. Men så nu har jag tagit reda på lite mer. Och det finns en trädgård som heter Hemligheten. Och det är en hemlig trädgård. Jag vet inte vad som är så hemligt med den egentligen. Men det finns liksom inga skyltar dit. Den ligger mitt i skogen. Så det var på 60-talet som en man började anlägga en trädgård. En ordentlig trädgård där han började odla potatis bland annat. Mitt ute i skogen helt enkelt. Och sen har hans två söner tagit över det här. Så de håller fortfarande på och odlar där. Och de har gjort det lite större med, de har satt ut lite bänkar. Så att man ska känna sig välkommen när man kommer dit. För den är liksom för alla. Man får gärna gå dit, men man får inte förstöra då såklart. Så man tar sig till Ölands skogsby, eller Skogsby då på Öland. Sen ska man promenera ungefär 10 minuter mot Kalkstad. Och sen ska man gå en liten stig eller väg längs ett fält. Och när det blir som mörkast i skogen, då kan man, om man har tur, hitta en svart grind. Och då vet man att nu har jag kommit fram till hemligheten.
Okej, men det där får du ju nästan utforska nu i sommar.
Jag måste göra det.
Ja.
Så, ja. Och de har ju det är inte sådana vattenspridare eller något sådär modernt. Utan de här bröderna, de går liksom med hinkar och vattnar. Och det har till och med skrivits en bok som kom ut för 5, 6, 7 år sedan om som heter Hemligheten. Som är lite, om jag förstår det rätt, så är det lite poesi och lite foton därifrån.
Okej.
Så jag vet inte hur hemlig den är längre. Men jag har inte varit där i alla fall.
Nej, och nu när vi berättar det här, nu är den inte alls hemlig längre.
Nej, precis.
Okej, om vi ska gå in lite grann på Ölands historia. Jag är inte jättehemma på det här, men jag har förstått det som att det finns ganska mycket historia på Öland.
Ja, men det gör det faktiskt. Det var inte heller något som jag trodde när jag flyttade hit och började liksom få veta lite mer. Men alltså, man vet ju att Gotland har mycket historia och att Gotland har varit viktig för handel och för Östersjötrafiken överhuvudtaget. Och Öland har också varit rätt så viktig. Det var till exempel så var det blomstrande kultur där redan under järnåldern. Men Öland är en platt ö så den är svår att försvara. Så därför finns det många fornborgar på Öland.
Finns de kvar?
Ja, ja och nej. Det är ju ingen som finns kvar och är liksom upp. Det finns ju en som heter Eketorp. Och den har de ju byggt upp efter hur den var på den platsen där den stod. Lite museaktigt så. Och sen så finns det ju kvar en hel del andra som är mer som ruiner. Där man kan gå på husgrunder eller man kan gå. Alla är inte ens utgrävda utan ja, men de finns kvar i olika stor utsträckning.
Då kan det vara kanske värt att besöka den som du säger som finns kvar först. Så att man vet vad det är man tittar på sen. Då får man en bättre känsla om man åker till de här som bara är ruiner kanske.
Precis, så är det. Och det finns jättemånga gravfält, fornlämningar, fornbyar på Öland. Många stensättningar av olika slag som man kan titta på om man vill. Det finns också runstenar.
Okay.
Det finns till och med ett runstensmuseum i en kyrka i Köpingsvik.
Mm-hmm.
Men det finns en hel del runstenar på Öland. Till exempel mittemot värdekvarnarna i Lerkaka finns det en. Och det finns också lite söderut så finns det Bjärbystenen på Ölands östra sida. Och på västra sidan så finns det den som jag har besökt flera gånger som heter Karlevistenen. Den tycker jag är fin.
Ja, det finns en hel del historia om man är historieintresserad som man kan utforska.
Det gör det verkligen. Och innan Kalmar grundades så var Köpingsvik, du vet, som ligger utanför Borgholm. Som man nu tänker på som nästan som en förort till Borgholm. Inte riktigt, men en badort tänker jag på den som. Men det var en ganska viktig plats i Sverige. En del jämför det till och med Birka.
Oj då.
Men det fanns ett problem och det var liksom att det fanns ingen djup hamn där. Utan om man skulle handla eller köra in lite större båtar så var det svårt. Och därför så tog Kalmar över i handel och sådär.
Okej. Och hur sen är det med kommunikationen mellan innan? För Ölandsbron är inte så gammal. Tidigare har det varit båt däremellan. Hur länge har bron funnits egentligen?
Ja, men den byggdes faktiskt 1972. Så förra året så firade den ju 50 år blir det va?
Ja, det är inte så himla länge sedan. Så att, ja.
Nej, och från början var det ju bara ett körfält åt varje håll. Och så var det cykelbana också. Men om man har åkt till Öland i midsommartid innan de breddade bron så vet man att där var det långa, långa, långa köer. Så nu är den är ju bredare. Man har tagit bort cykelbanorna och så är den tvåfilig på vissa ställen. Istället så kan man ta en färja över som heter Desi som går från Kalmar. Och där kan man ta med cykel då. Eftersom att man inte längre får cykla eller promenera över bron.
Mm.
Och det är också lite mysig dagsut. Eller lite mysig utflykt. Så där, jag tror det tar 30-40 minuter kanske. Att åka över från Kalmar centrum till Färjestadens hamn. Så där kan man ta en glass eller äta någonting. Eller bada. Det finns ett väldigt trevligt badställe där också i hamnen.
Bra. Och när du säger glass vet vi att vi gillar båda två. Har du lust att tipsa om några trevliga glassställen på Öland?
Ja, det kan jag absolut göra. Då finns det ett ställe som jag faktiskt inte har besökt, men som ska vara barnens stora favorit. Och det är Källa glassgård. Det ligger ju ganska långt norr upp ut på Öland. Och jag har hört att det är väldigt fullt på somrarna. De har bara öppet på somrarna. Jag tror de öppnade nu, faktiskt förra helgen. Och de har ju så här stora glasskreationer med massa godis. Och en del saker ska se ut som mat. Och, ja, men du kan ju bara tänka dig som smultronstället i Söderköping ungefär, ifall man känner till det. Men väldigt mycket glass, så man ska vara sugen på glass om man åker hit.
Men där är mer vanlig kommersiell glass, om man säger, inte kanske hantverksglass då, eller?
Precis. Så glass som jag gillar, det är ju dels den här mjukglassen som vi pratade om förut på vid Solidens slott där. Men sen är det också Ölands choklad som har, jag tror de ska öppna en glasslucka i Färjestaden nu också. Men de har en liten restaurang där i Färjestadens hamn där de gör sin egen glass. Och så har de ett trevligt café också där man kan köpa praliner och lite andra saker och goda pizzor. Men där har de god gelato eller god glass i alla fall. Och sen så har vi också uppe i Byxelkrok igen. Och även i Sandvik så finns det någonting som heter Gelato and Biscuits. Och de gör också sin egen glass som är väldigt god.
Jävligt.
Och det sista stället jag tänkte tipsa om, det är på Storgatan i Borgholm. Där finns det något som heter Ölandsglass. Och de gör också sin egen glass och de har jättemånga smaker. Och de har funnits hur länge som helst. Jag kommer ihåg det från jag var mycket mindre, mycket yngre. Så det är väl de ställena som, det finns ju massa ställen såklart, men det är de ställena jag kan tipsa om när det gäller glass.
Och vilka är dina favoritsmaker?
Antingen sådana här konstiga med liksom ost eller vin eller något sånt där som man kan få ibland, men det har jag inte sett på de här ställena. Eller så gillar jag absolut inte så här vanilj och jordgubb och så, utan det måste vara lite mer spännande. Pistage är absolut gott. Ja, kokos är gott också.
Jag gillar ägglikör, det tycker jag är gott.
Ja, det är gott, jag håller med. Det är det faktiskt.
Sen tycker jag det är gott med lakrisglass, men det är nog bara för att jag får aldrig tag i det här. Så när jag kommer till Sverige så blir det lakris.
Ah, det är sant. Det finns ju ett bra glassdel här i Kalmar också, ifall man vill göra en utflykt från Öland. Gelato House heter, vad heter de? Gelato mitt i stan, massa sorter. Där har de bland annat lakrits.
Det får jag testa om jag kommer dit. Och om vi ska äta någonting lite mer stadigt och inte bara äta glass, om vi ska gå ut och äta lite mat, så har, vet jag att du har flera restauranger som du kan tipsa om.
Då finns det hur mycket som helst, kan jag säga. Men till exempel om vi börjar lite söderut så har vi, jag beror på vad man menar med söder, men vi har Arontorps kroppkakor i Färjestaden. Som gör kroppkakor som min mamma gör kroppkakor så här riktigt äkta liksom. Där de serveras med grädde och skidat smör och lingonsylt. Och man blir så där galet mätt efter två stycken.
Ja, men det måste man väl testa om man är på Öland, kan jag tänka mig.
Det tycker jag man ska göra. Det är ju en av mina favoriträtter, verkligen.
Jag har ätit kroppkakor, inte öländska kroppkakor, norrländska kroppkakor och kanske lite mer pitepalt i mina dagar. Och jag är inte helt hundra på det där. Jag har försökt googla mig till vad som är skillnaden. Och det finns så många olika recept. Men om jag har förstått det hela rätt så är största skillnaden att kroppkakor görs på kokt potatis och palt görs på råpotatis. Och sen så är det lite skillnad i fyllningen. Då det normalt bara är fläsk i palt, medan det i kroppkakor kan vara lök i fyllningen. Och så
tror det jag att måste de har ägg lök,
i också i kroppkakorna, tror jag det är ägg.
Inte i fyllningen väl? Eller?
Nej, i kroppkakorna.
Just det. Men det är nog väldigt olika. Jag vet att de som min mamma gör, hon är ju från Småland. Hon gör ju blandning mellan rå och kokt potatis i dem. Och jag tror att de som är lite mer gråa, de stora, de är nog på rå potatis då. Ja.
Jag kan tänka mig att det finns lika många recept som det finns kockar. Men det som är lite speciellt är nog det där med grädden. Det har jag aldrig varit med om.
Ja, det måste man ha. Och så lite kryddpeppar.
Okej, okay. Jag får testa det när jag kommer till Öland.
Alltså du, jag vet inte om du har hört det avsnittet, men förra årets bästa drink var ju kroppkakedrinken på Hotell Borgholm.
Jo, men jag har hört det.
Den var ju fantastisk.
Men den smakade alltså kroppkaka.
Ja, det gjorde verkligen det. Med lite grädde uppe på oss. Det var fantastiskt god.
Okej.
Okay. Ja, men du kanske vill höra om lite fler ställen.
Absolut. Om man inte ska äta kroppkakor då, vad ska vi äta då?
Ja, om vi då håller oss lite mer söderut först, så tycker jag att man ska besöka Lilla Bistron i Mörbylånga. Och det är främst burgare som de är kända för. Och deras burgare har namn efter fåglar. Och de är sådär, man ska gärna följa deras Facebook för att det står ofta där slut för dagen. Och då är liksom, då kanske de stänger tidigare för då är burgarna slut eller maten är slut. Så det är ett tips är att man bokar ifall man vill åka dit.
Men då vet man i alla fall att det är färskt.
Ja, absolut det är det. Nej, men det är goda burgare. Ett annat ställe som har bra burgare, om vi åker norrut igen, så är det i Löttorp, ett ställe som heter Kalk. Det är mysigt där uppe och bra burgare och även annan mat som man kan äta där. Sen så nämnde jag ju Hotell Borgholm förut och där, de har ju haft en Michelinstjärna. Jag tror de blev av med den i år igen, men de har sådär riktigt bra mat. Jag har inte direkt ätit middag där för det kanske är lite för fancy för min smak. Däremot så har de en fantastisk örtträdgård där man kan äta lite rätter från baren och så kan man dricka lite drinkar eller sådär, eller ett glas vin. Det är väldigt, väldigt trevligt. Och bor man över där så har de fantastisk frukost.
Hotellfrukost är det bästa jag vet.
Ja, och den är liksom sådär hemmagjord ostkaka och det är liksom, ja, den är jättefin.
Det låter supertrevligt.
Sen har vi också i Borgholm Brasserie Taco Bock som har ett lite spännande namn. Men det är väl, jag tycker det är jättebra. Ibland har de lite livemusik och sådär på kvällarna. Och det kan vara lite svårt att komma dit utan att ha bokat på sommaren. Så man kan gärna boka. Det gäller ju för sig hela Borgholm. Men det, de byter sin meny rätt ofta, vilket jag tycker är trevligt också. Och det känns att de liksom gillar att de gillar mat. Och de byter också sin drinkmeny ibland.
Men det är alltid kul när det är en lite mindre meny och att de byter lite oftare. För dels så känns det som att de lägger ner lite själ och hjärta i menyn. Och att det kan vara lokalproducerat och säsongsbetonat. Och så det är alltid trevligt.
Ja, det är det. Och i Borgholm finns det också ett ställe som heter Lundgrens garage. Som är lite, men det är grillat helt enkelt. Det är lite som ett amerikanskt barbecue-ställe. Men det är, man får grillat lite olika saker. De byter också sin meny väldigt ofta.
Visst finns det ett annat ställe som har grillat som är ganska så känt. Som heter någonting med grisen.
Ja, då är vi i Löttorp igen. På norra Öland. Och det heter ju Lammet och grisen. Och ja. Där, ja men det är ju också på ett sätt väldigt, väldigt turistigt. Men på ett sätt också väldigt trevligt. De har liksom shapat upp det på senare år. Det har också funnits jättelänge. Och det är grillbuffé. Kockarna står där och har grillat. Och man får peka vilka bitar man vill ha. Och så finns det mängder med tillbehör. Och på helgerna brukar det vara livemusik. Där man rensar undan borden och kan dansa lite och sådär.
Den har jag hört talas om. Men den finns på fler ställen, gör inte det?
Jo, men jag tror att den finns i, om det är Sälen också på vinterhalvåret.
Ja, jag tror det.
Så det är absolut trevligt. Det kostar ju lite såklart, men kanske det kan vara värt.
Det kan det säkert vara.
Sen tänkte jag också tipsa om ett lite annorlunda ställe som ligger i Rälla. Rälla är väl kanske halvvägs upp till Borgholm från bron. Och det är ett ställe som heter Rälla-paviljongen, som är en gammal danspaviljong som ett par har tagit över och liksom gjort till någon slags amerikansk diner ute på öländska landet. Och jag vet att de har ibland lite så här amerikanska träffar. Det finns en del såna äldre bilar som kommer dit. Och människor i lite tidstypiska kläder. De har lite konserter där. De har arrangerat lite olika saker. Väldigt trevligt, lite annorlunda ställe. De åkte över till USA och köpt med sig inredning till en diner liksom.
Jaha.
Och de ganska bra, billig prisvärd mat helt enkelt, så hemlagat.
Men det är lite kul också när det är en speciell miljö så här. Det tycker jag att det är lite tema på det hela. Det är jätteroligt.
Ja, precis. Och så lite oväntat att det skulle ligga där.
Okej, och om vi nu vill hitta på någonting annat. Om man är ute på Öland och vill kanske shoppa lite grann. Köpa med sig någonting hem, en souvenir eller köpa med sig någonting till familjen. nyckelringar och pennor och sånt, det kan vi köpa var man än är. Men har du någonting som är lite mer genuint, lite speciellt som du kan tipsa om?
Ja, alltså det är ju mycket krimskrams på Öland. Och sen finns det en hel del hantverk också. Och Capellagården är ju en skola där man faktiskt kan utbilda sig i keramik till exempel och lite olika hantverk. Och de har också en liten butik där man kan köpa växter och kryddor och sånt som de har drivit upp själva där. Och sen kan man också köpa en del krukor och lite oljor som de har gjort själva av gårdens grejer och sådär. Så det tycker jag är ett väldigt trevligt stopp.
Ja, men det är lite kul att köpa med sig någonting som är, jag menar, hantverk och
ja, men precis.
Från orten. Mm.
Och så är det även på Ölands örtagård att man kan köpa örter och kryddor och sådana saker som kan vara kul att ta med sig. Annars är det väl Paradisverkstan som ligger i Färjestaden som är väldigt känt. Det är sådana här, jag vet, min mamma hade när jag var liten massor av sådana små lampor och keramik med blommor på. Och det var väldigt trendigt just då. Nu är det ju lite annan stil kanske, men det är fint. Det är fint att gå och titta där inne. Man kan bli inspirerad. De har byggt ut det mycket också och moderniserat det. Man kan fika där och de har en fin trädgård. Och ja, men jag gillar mycket av det som de gör där. Sen är det, kostar det väldigt mycket. Men så kan det vara om det är hantverk.
Ja, men visst är det så. Och man kan ju alltid gå dit och kika i alla fall. Det kostar inte så mycket.
Nej, men precis. Man kan bli lite inspirerad. Och det säljs ju på en del andra ställen det här. Men inte på så många ställen. Så det är rätt kul att få gå och titta där. Och sen har de också på sommaren öppnar de upp en andrahandssortering nere i hamnen. Så man kan köpa sakerna lite billigare då. Med någon skönhetsdetalj. Något skönhetsfel på.
Ja. Men sen sa du någonting om att man kunde fika också. Ska vi prata lite fika när vi ändå är i farten?
Fika, ja. Det kan man verkligen göra på Öland, ska jag säga. Och då tycker jag det är kul med de här ställena som faktiskt försöker ha öppet året runt. Och bland det bland annat Gårdby lanthandel och café. Som ligger i Gårdby, såklart. Och det är en gammal lanthandel som har varit öppen året runt ända sedan 1923, tror jag det var.
Då är det 100-årsjubileum nu.
Ja, det är det ju. Undrar om de ska göra något kul med det. Nej, men den har de också renoverat ganska nyligen. Och det är en gammal lanthandel. Man kan fortfarande köpa en del saker som man kan tänka sig i en lanthandel. Men lite mer gammaldags godis och sådär. Och sen är det mycket hembakat. Väldigt trevligt fika där. Kan man sitta inne och fika eller ska man sitta ute på baksidan där de har man kan sitta på gräset eller in i något slags växthusaktigt. Och sen har de också en lekstuga för barnen och de har lite shopping där också nu faktiskt, lite bodar som man kan köpa kläder och lite hantverk och så där också. Men det är ett väldigt trevligt ställe. Och sen även mormors stenugnsbageri som ligger i Stora Rör. De har också öppet året runt. Med jättegoda lunchmackor. Men framförallt så ska man ju äta deras kardemummabullar. Som det är kö liksom. Så får man dem så här varma ur ugnen. Det är fantastiskt.
Det kan jag verkligen sakna. Nu fick jag nybakade kanelbullar i morse av min mamma här. Så att jag ska inte klaga. Men annars är det kardemummabullar och kanelbullar och sånt. Det finns ju inte där nere. Och allt fikabröd är så himla sött i Spanien. Så jag kan verkligen sakna vanliga svenska bullar.
Ja, det förstår jag. Det är väldigt gott. Och det kan man också köpa på Fredriks bröd och bakverk i Färjestadens hamn. De har jättegoda bullar, men de har också jättegott bröd och fika där. Det är lite mer. Jag saknar något sånt ställe i Kalmar faktiskt, där de gör lite modernare bakelser och lite hantverk även där. Det är ett väldigt trevligt ställe. Det finns inte så mycket sittplatser inne, men man kan sitta ute, man kan köpa med sig också.
Perfekt att stoppa där innan man åker till stranden till exempel. Då, eller till
precis,
kalkbrottet.
Precis. Och ett annat sånt stopp som är perfekt är också i Gårdby hos fröken Frankenstein.
Det var ett annorlunda namn.
Ja, och fröken Frankenstein, man känner igen det på att det är ett väldigt färgglatt staket utanför. Och där är det handgjord choklad, handgjorda praliner med väldigt roliga fyllningar. Man kan också beställa lite speciella tårtor och sådär, men det kanske inte är oftast det man gör som turist, utan någon gång har vi varit där och då har någon speciell dag på Öland och då har de haft tårtor och sålt i trädgården med som man har kunnat fika där, men det är oftast inte, utan då köper du med dig någonting. Och då är det mycket praliner som gäller. Och då viker hon själv små askar i fina olika papper och lägger ner pralinen i. Så då brukar man få en ask med 9, tror jag det. Alldeles lagom lördagsgodis.
Perfekt. Det kan man ju också köpa med sig om man vill ha med en present till någon när man åker hem.
Helt sant. Och det finns massa fler, men jag tänker att det kan räcka där.
Man måste ju ha lite grann och utforska själv också när man kommer till Öland. Så att det, precis. Jag tycker det var ganska många tips det där.
Mm-hmm. Sen har ju du och jag, vi gillar ju att läsa båda två. Så vi har ju försökt få in lite det här med böcker i poddavsnitten också. Och just Öland har vi lite tips om vad man kan läsa när man är där eller inför eller så.
Ja, men det är alltid kul när man är ute och reser och antingen läsa någonting innan. Eller som du säger, ta med sig på resan lite lektyr. Och det lilla jag vet om Öland, höll jag på att säga, det har jag ju nästan lärt mig genom att läsa Johan Theorins serie om Gerlof. Mm-hmm. Jag vet inte om du har läst dem.
Nej, jag har faktiskt inte det.
Nej, nu är det ett tag sedan jag läste de här böckerna, men de är jättetrevliga. Det är ju deckarböcker, de är lite läskiga så här. Mm. Och det som är lite annorlunda är ju att huvudpersonen Gerlof, han är ju 80 plus. Så att det är lite annorlunda vinkel.
Mm-hmm. Ja, det är det ju då.
Ja, men den är jättebra serie och då har du skumtimmen, nattfåk, blodläge, rörgast och bevittring. Och det är ju olika årstider på Öland, så där får man också, det speglar ju dels hur naturen förändras, men också det här med att det är jättemycket folk på sommaren och ganska så tomt på vintern och så. Så att och man lär sig en hel del, de berättar mycket såna här gamla sägner och sånt, så att jag rekommenderar absolut den serien.
Mm. Och jag vet att man kan gå i alla fall förut fanns det sådär vandringar eller guidade turer i skumtimmens fotspår eller teorins fotspår och sådär.
Ja, men det brukar ju finnas när det är något sånt där. Och det gillar man att läsa och så är det absolut. Det är ett bra alternativ.
Absolut. Och något som jag har läst, som jag läste del 3 nu ganska nyligen, det är ju Johanna Moe som har skrivit en serie som hon kallar för Ölandsbrott. Och den första där heter Nattsångaren och det handlar om en polis som heter Hanna som flyttar ner till Öland, eller hon flyttar tillbaka till Öland. Hon har jobbat i Stockholm länge, tror det är sådär 15 år, och så dör hennes pappa och då måste hon flytta tillbaka till sitt barndomshem, tror jag det är, ett litet hus på Öland där hon flyttar in. Och efterhand så får man veta lite om hennes historia och vad det är som har hänt, vad som drev henne iväg från Öland. Och vad är det egentligen som har hänt? Och har hennes pappa gjort de här sakerna som han anklagas för? Så i varje bok så är det något slags brott som hon ska lösa. Men samtidigt så finns det parallellt den här historien om hennes pappa och hennes bakgrund som hon försöker nysta i. Som följer igenom böckerna då. Så jag tycker de är jättebra. Och speciellt om man gillar Öland och har anknytning här nere.
Men det ska jag nog ta och läsa eller lyssna på. För att jag gillar det där när det är en historia som följer igenom flera böcker. Även om det sen är avslutade historier i varje bok också. Men jag tycker det är lite kul när man liksom lär känna huvudpersonen och så. Så den där ska jag absolut ta och lyssna eller läsa på.
Mm, perfekt. Bobcat 1-2, moderate to heavy precipitation. 12 o'clock, 20 miles. Extends north 30 miles. Känner du att du vet mer om Öland nu?
Ja, men det måste jag ju säga. Ganska mycket mer. Och jag blev väldigt sugen på att åka dit.
Mm-hmm.
Absolut.
Vad blir du mest sugen på?
Jag tyckte att de här kalkbrotten lät väldigt spännande, måste jag säga. Sen så, allvaret tycker jag också, när efter de här läst böckerna och Johan Theorins böcker, så är det ett sånt ställe som jag tycker känns lite magiskt på något sätt. Så det skulle jag absolut vilja uppleva.
Och allvaret har ju vi faktiskt åt skridskor på vintern.
Och skridskor
som,
på?
Ja, det är som små träsk eller små sjöar där ute också på vissa ställen. Eller mossar heter det kanske. Och som fryser till kan man åka skridskor. Inte så jättelätt, men det går.
Jaha, hade jag ingen aning om.
Nej, ja, förlåt, jag avbröt dig.
Ja, det är ingen fara. Men sen är det ju jättemycket roliga ställen som du har tipsat om för fikastopp och sånt där. Så att, alltså jag skulle absolut kunna tänka mig åka till Öland redan nu i sommar. Men det kommer inte att bli.
Nej, det är ju lite långt ändå från norra Sverige som du ska besöka i sommar.
Ja, men det får bli en annan sommar helt enkelt.
Men jag kan säga att jag är väldigt frestad av norra Sverige också. För det pratade vi om i förra poddavsnittet. Och då blev jag riktigt sugen på att åka dit.
Ja, jag ska åka upp ganska så snart. Så att jag bara håller tummarna att det åtminstone inte regnar. Det får vara kallt om du vill, men bara det inte regnar. Jag vill kunna vara utomhus.
Ja, det förstår jag verkligen.
Så är det. Men Öland är, om inte jag har helt fel, så är det Sveriges minsta landskap, eller hur?
Ja, jag tror att det stämmer faktiskt.
Är det någon?
Men det är ändå, Gotland är ju Sveriges största ö, men Öland är Sveriges näst största ö, men ändå minsta landskapet.
Lite annorlunda. Sen läste jag en annan lite spännande grej och det är att alla svenska bruna bönor odlas på Öland. Stämmer
Ja, det kan jag tyvärr inte svara på, men jag vet att det odlas mycket bruna bönor där och jag vet att alltså bruna bönor är kanske inte lika populärt längre som det var förr i tiden. Så man har fått hitta nya användningsområden. Så nu gör man faktiskt chips av bruna bönor.
Okej, ja, jag kan tänka mig att bruna bönor kanske inte är det som alla äter nu för tiden så här till middag.
Nej, men det är helt okej sådana bönchips faktiskt. Så får man någon ny användning av de bruna bönorna som odlas.
Ja, men det är jättebra. Superbra alternativ. Är det någonting som vi har missat som du tycker att man absolut bör äta när man är på Öland?
Förutom glass och kroppkakor menar du?
Och bruna bönchips.
Ja, just det. Men det är väl kanske Lufsa, brukar jag ju säga att det är öländskt också.
Vad är lufsa? Jag har hört det någon gång, men jag har aldrig ätit det. Vad är det för någonting?
Ja, du kanske inte blir förvånad om jag säger att det är ungefär som kroppkakor. Nej, men det är liksom en blandning mellan kroppkakor och ugnspannkaka skulle jag säga. Man gör det liksom i en långpanna. Det finns säkert 1000 recept där också. Men man gör det i en långpanna och sen är det riven potatis i. Så lite som ugnspannkaka, men också som kroppkakor. Och sen så äter man det med lingonsylt, lite grädde, kanske bacon.
Okej, så det är same same but different.
Så kan man säga. Men det är gott.
Okej, ja. Ja, men jag lovar, jag ska testa Lufsa också om jag åker till Öland.
Ja, du kan göra det själv hemma också ju.
Ja, kanske det. Det är bara att googla receptet.
Precis. Men du, nu är det varmt här också. Det är 27 grader här i Kalmar idag.
Ni har varmare än vad vi har.
Ja, så härligt för oss.
Ja, jag vet inte exakt hur varmt det är ute, men jag ska tippa att vi har 23-24 grader. Det har faktiskt varit lite regnigt de senaste dagarna, men vi behöver ju regn så att vi ska inte klaga.
Ja, här har det varit väldigt varmt. Ja, och nu är det ju, jag ska jobba, imorgon har jag sommarfest på jobbet som jag har roddat lite med. Och efter den så har jag 3 arbetsdagar. Sen har jag semester.
Och har du planerat massor för den här sommaren eller ligger den öppen eller hur ser det ut?
Både och kan jag säga. Jag börjar ju med barnens skolavslutning. Sen åker jag till Halmstad och går på bal. Och sen åker jag till Kastrup 2 dagar efter. För att flyga till Japan.
Ja, gud så spännande.
Det ska bli jättespännande. Men fråga inte om jag har bokat alla boenden än, tack.
Vi tar det nästa gång.
Så ja, men det ska bli jättekul. Så det är ju superplanerat. Eller det är ju inte alls. Men jag vet ju att jag ska vara
Det är på
där.
väg.
Men efter det är sommaren ganska öppen.
Hur länge
Faktiskt.
har du sommarlov?
Jag har inte sommarlov för jag har semestertjänst. Men jag ska vara ledig sådär 5-6 veckor i sommar.
Det låter helt underbart.
Ja, det är det. Och hur är din sommar? Vi vet att du ska till Norrland.
Ja, jag ska vara ledig 2 veckor här nu från midsommar och framåt. Och då har jag 2 resor planerade faktiskt. Så först ska jag och min man och min dotter åka till Porto, säger man kanske på svenska. Porto, Portugal.
Aha.
Yes, så vi ska vara där. Det blir en knapp vecka, 6 dagar. Jag har aldrig varit i norra Portugal så det ska bli jätteroligt. Jag har varit i Portugal i Lissabon och på Algarvekusten och jag tycker jättemycket om det så att det ska bli jättekul.
Hur är prisnivån i Portugal jämfört med Spanien?
Nu var det något år sedan jag var där. Det var ju innan pandemin så att saker och ting kan ju ha förändrats lite grann. Men generellt skulle jag säga att det är lite billigare än i Spanien. Om man tittar på att gå ut och äta och så. Sen har jag förstått det som att till exempel om man nu skulle köpa en bostad så är det dyrare. Bra mycket
Ja,
dyrare än
okej.
i Spanien. Så det beror väl på vad man tittar på. Men som turist så tror jag att det är relativt billigt ändå. Men som sagt, jag har inte varit där nu sedan, det är väl säkert vad är det, 5 år sedan kanske.
Då kommer du få säkert berätta om det i nästa avsnitt ju.
Ja, men det gör jag jättegärna. Och sen hinner jag bara hem och packa om. Eller jag hinner inte packa om, för jag kommer hem jättesent på kvällen och flyger dagen efter jättetidigt på morgonen upp till Norrland då. Så att mina två semesterveckor, de är fullspäckade.
Men är du bara en vecka i Norrland då?
Mm. Jag är en vecka i Norrland och så stannar jag i Stockholm över helgen. Så att jag kommer hem sent på söndag kväll och börjar jobba på måndag.
Oj, och ska du bara ha två veckor i sommar?
I alla fall till att börja med. Sen får vi se. Det kanske blir någon vecka i slutet på sommaren också. Det är ingenting som är bestämt ännu. Men med det jobbet jag har så är det svårt att ta längre semester än så. Så att man får dela upp det lite grann. Mm.
Och hur är det? Har man 5 veckors semester i Spanien eller hur funkar det?
Ja, det är samma sak som i Sverige. Det är 5 veckors semester. Sen är det olika hur det fungerar på olika företag. Hur man tar ut dem och hur mycket man får ta i sträck och så. Men det är helt olika från företag till företag.
Mm. Men du, våran sommar tycker jag låter härlig. Både din
och
min.
Och jag, när jag är hemma de dagarna jag inte jobbar så har jag ju jättefin sandstrand här nere. Så att det kommer bli kanon.
Ja, och då är hela kvällarna och njuta av. Det är nästan för varmt för att vara ute på dagarna ändå i Spanien tycker jag, eller?
Ja, det är väldigt varmt. Och det märker man ju när man jobbar också att det blir, alltså det är ganska tufft. När man har visning på sommaren, många med sig barn och så här, så kan det kan vara ganska svettigt.
Mm-hmm. Mm. Så det blir skönt att du har kvällarna ledigt och kan njuta av dem?
Ja, absolut. Och det är ju, då har man ju ganska långa kvällar på sommaren. Så man brukar hinna med att bada och sånt efter jobbet också. Så det är inga problem.
Men du, tanken är ju att vi kommer släppa ett avsnitt till innan, eller under sommaren egentligen.
Ja, vi kan inte riktigt lova någonting utan vi får hålla det lite öppet. Men vi ska i alla fall försöka, eller hur?
Absolut, och då kan man ju tänka att under det avsnittet så kommer man kanske inte riktigt få veta vad vi har gjort i sommar. Utan det får man veta först i höst.
Precis, det får vi ta längre fram helt enkelt.
Men håll utkik på Instagram. Jorden runt podden och jordenruntpodden.se. Vi finns ju även på Facebook numera. Så där får man all information om när avsnitten släpps. Och man får gärna connecta med oss där och berätta vad man tyckte om avsnittet. Eller lägga till någonting, ställa en fråga. Ja, men ni vet, vi vill bara veta att ni finns. Vi vill ha kontakt med er.
Ja, det är jättekul om ni hör av er.
Absolut. Så för idag, Paulina, så återstår det väl bara att
säga, tacka för oss.
Ja, tacka för oss och säga hej då på återhörande. Och,
absolut. Hasta luego, som vi säger i Spanien.
Hasta luego, ja. Ciao.
Ciao, adios.